Vilka två salmer ska vi välja till vår vigsel, sa jag till Magnus, min blivande man. Så många salmer som är så fina, hur ska man kunna välja två om kärlek som betyder något för oss? Vi började med att fundera på vad vill vi att de sånger vi sjunger i kyrkan under vår vigsel ska förmedla. Vi kom fram till ungefär så här. Att äktenskapet är ett uppdrag från Gud. En slags tvåsamhet med kallelsen att sprida Guds kärlek vidare. Vilka psalmer ska vi välja? Det var den här vi nyss sjung. Och vi avslutade hela vigseln med en annan. Gud från ditt hus, vår tillflykt du oss kallar. Ut i en värld där stora risker väntar. Ett med din värld. Så vill du att vi ska leva. Gud, gör oss järva. Men tillbaka till salmen vi nyss sjöng. Den har alltid, eller inte alltid, men så länge jag har kunnat den, varit betydelsefull för mig. Talat väldigt sant om erfarenheten och inbjudan till det oändliga hem som är Guds kärlek. Men så läste jag texten igen. Inför vigselförberedelserna. Vers 3. Ska vi verkligen ha med vers 3? Gästerna och ingen av min eller Magnus familj kommer från någon kyrka och ingen kunde den här sången mer än våra vänner. Är det inte ganska konstigt att på en vigsel sjunga om att det murar oss emellan? Att genom gallren ser vi på varann? Fängelse av rädslans stenar. Och en fångdräkt som vårt eget knutna jag. Vad ska gästerna tänka om en sån text? Men det blev ingen reducering av vers 3. Allt där ingår också i de mänskliga villkoren att leva tillsammans. Men fokus i salmen, att Guds kärlek är större än vår mänskliga förmåga att älska. En psalm om att Gud hjälper oss i våra relationer. En Gud som hjälper oss den frihet där vi kan vara oss själva. Och påminner oss om förlåtelsen som finns där mitt i all ofullkomlighet. Sången blev en slags avsiktsförklaring. Nu är vi tillsammans kallade att i smått och stort utifrån bästa förmåga låta kärleken räcka till fler. Salmen uttrycker att vi som människor inte är relationsexperter. Att vi är människor med brister. Att alla relationer och gemenskaper kan få hjälp av Gud. Kyrkan, församlingen, är ett synligt tecken på detta oändliga hem, denna Guds kärlek. Våra försök att leva tillsammans. Och innan vi nu ska läsa dagens evangelietext så har jag läst Matteus evangeliet där texten är hämtad ifrån utifrån frågan vad säger det här evangeliet om att leva tillsammans? Och det är ganska befriande läsning när man tänker så för att förstå att Jesus om någon är väl förtrogen med hur svårt det kan vara att leva tillsammans i världen, i samhället. I familjen, släkten och i församlingen. Hur komplext det kan vara och hur utmanande det kan vara. Och nu så ska vi läsa en text om när Jesus kommer hem till sin hemstad och sin hemförsamling. Matteus evangeliet kapitel 13, vers 53-57. När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sa: Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem, en profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem. Människorna i Nasaret, Jesus uppväxtort, stör sig på honom för att han inte är den de förväntade sig att han skulle vara. Och vem förväntar de sig att han är? Jo, de kände ju hans föräldrar och hans syskon, eller de trodde att de kände dem. Och då borde väl han vara ungefär som dem. Känns det igen? Jag tror att ganska många som är uppväxta i en församling kan känna igen den känslan om man är kvar i sin hemförsamling och har föräldrar och morföräldrar och farföräldrar. Anpassningen, förväntan från andra att man ska vara som de andra. De störde sig mycket på honom och de kunde inte alls förmå sig att ta till hans budskap. Tvärtom, han blev en stötesten för dem, står det. Och varför då? Ja, det kan vi förstås inte exakt veta. Men när det visar sig att Jesus stack ut, att han betedde sig på ett annat sätt än deras förutfattade meningar, så upplevdes han som ett hot. Och nu har Jesus ett val. Antingen så taggar han ner, lugnar ner sig, eller också så börjar han anpassa sig och bli den de andra förväntar sig att han ska vara. En medlem av Josefs och Marias familj. Och fortsätter vara den han menade sig behöva vara utan att ta på sig ansvaret för andras önskemål. Jesus valde att inte anpassa sig. Han valde att gå sin egen väg. Den här berättelsen om hur folket först häpnade över Jesu undervisning, men sedan blev väldigt osäker på honom eftersom det han säger och gör inte stämmer med vad de anser sig veta om Jesus. Den här texten kommer direkt efter att Jesus har hållit flera kortare predikningar, några längre, om liknelser om Guds rike, eller himmelriket som det heter i Matteus evangeliet. Ett helt kapitel av massa liknelser om vad är himmelriket. Och backar man ytterligare till det som hände precis innan han ger sig ut och predikar om himmelriket, så möter vi den här texten i Matteus 12, vers 46. Medan Jesus talade till folket kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom. Och någon sa till honom: din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig. Han svarade: vem är min mor? Och vilka är mina bröder? Och han visade med handen på sina lärjungar och sa: det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror, syster och mor. Vi kan tycka att Jesus är ganska burdus och taskig mot sin mamma och sina bröder i den texten. Men det han gör, det är att han inte anpassar sig efter vad alla tänker att en familj är. Han vidgar familjebegreppet. Alla som gör faderns vilja är hans familj. Guds familj består av Guds barn. Guds barn är alla människor som ju är skapade av Gud. Vi hör ihop och vi bör angå varandra mycket mer än i den lilla, lilla familjen. I Guds rike, i himmelriket, ska ingen behöva vara ensam. Alla ryms där i Guds familj. Jesus utmanar oss att ta hand om varandra och låta alla vara med. Guds kyrka och församlingen är ett synligt uttryck för himmelrikets inkludering. Alla är välkomna att delta i gemenskap. Alla som vill har en plats. Och nattvarden är ju ett fantastiskt synligt uttryck som ingen av oss liksom kan kollra bort. Ett uttryck för att ingen är exkluderad från att delta i en måltid och vara gäst vid samma bord. Inga andra fester, inga andra sammanhang får alla vara med som vill vara med. Ingen exkludering, bara inkludering i himmelriket. Det här är en målbild, en vision om hur Gudsriket, himmelriket, blir synlig i församlingen. Den här visionen står som en kontrast till tidsandan, individualismen. Jesus utmanar oss som enskilda individer, som samhälle, Lerum, Sverige, som världssamfund och som kyrka genom dagens text. Under mina predikoförberedelser så tog jag mig en paus och läste ett av de senaste numren ur tidskriften Pilgrim. Där läste jag en artikel som Joel Halldorf har skrivit. Och jag skulle vilja läsa ett kort stycke ur den. En artikel, eller just det jag fastnade för i alla fall, som utmanar individualismens och ensamhetens dilemma. Så här skriver han. Å ena sidan är människan skapad för gemenskap. Vilket är något vi kan förstå såväl biologiskt, psykologiskt som teologiskt. De flesta av oss inser detta. Det är därför vi fruktar ensamheten. Å andra sidan skräms vi av gemenskap, eftersom den hotar vårt oberoende. Det bottnar i den moderna individualismen, en mentalitet som enligt World Value Survey är starkare i Sverige än i något annat land. Individualismen likställer gärna frihet och oberoende. Frihet betyder då frånvaro av restriktioner och begränsningar, något som i sin tur garanterar oss rätten att göra vad som faller oss in. Individualismen uppmuntrar oss att knyta tunna band. Band som gör så lite anspråk på oss som möjligt och som vi enkelt kan slita av om vi upplever att de begränsar oss. Så långt citat. Det finns ju tendenser i hela föreningslivet, i politiken, i kyrkan, när vi tittar på ideellt engagemang. Det påverkas av att vi lever i en tid som uppmuntrar oss att knyta tunna band, som gör så lite anspråk på oss som möjligt och som inte begränsar oss. Varje valberedning i föreningslivet och i kyrkan kan känna av en viss tröghet till engagemang. Det kan bekymra, men det är inte hela sanningen. Det finns oändligt många människor som längtar till gemenskap, som finner glädje i att bli använda, komma till hjälp och bli till välsignelse för andras skull. Det sägs ju att två av de faktorerna i lyckoforskning som gör att vi människor upplever att vi är lyckliga, det är tillhörighet till en gemenskap med regelbundna träffar och att finnas till och göra gott för någon annan. Guds kyrka, församlingen, står där som ett trots mot självupptagenhet och som ett tecken på att det finns en kärlek som räcker för fler. Det blir ju så otroligt tydligt med alla vardagsexempel när man jobbar i en kyrka. Hur många det är som ger av sin kärlek, sin tid, sitt engagemang, sin kompetens, sin förbön och allt detta för att himmelriket ska kunna landa på jorden. Alla ledare i Ekumenia. I torsdags var det helt fullt av scoutledare här ute som hade utbildning. Alla dessa som avstår egen tid för att barn och unga ska kunna uppleva gemenskap, känna sig accepterade, få växa i tro och utvecklas som människor. Jag ser hur människor möts i olika hörn här i kyrkan och via datorerna, telefonerna, hur man möts för att förbereda och möjliggöra gudstjänster. Styrelsen i veckan Styrelsemötet i veckan påminde oss vår kassör hur kollekterna fortsätter komma in trots pandemin och att vi har haft så glest med besökare i kyrkan under 6 månader. Givande för Guds rikets skull, för att det ska växa här i Lerum, att Guds kärlek ska få bli ett hem för många. Det är så många som tillsammans möjliggör att Ekumeniakyrkan Lerum är en plats där Guds rike på så många olika sätt kan bli tydlig. Det finns så mycket mer att säga om all omsorg, all förbön, alla olika styrelseuppdrag, städning, beställningar med diskmedel och toalettpapper, allt möjligt som görs för att kyrkan ska vara en plats där himmelriket blir synlig på jorden. Församlingen är en fantastisk motkraft mot all individualism och en utmaning mot alla snäva familjebilder. I församlingens liv och i de demokratiska strukturerna kan vi öva på att leva tillsammans, att växa tillsammans, vara beroende av varandra och träna på att acceptera den som är annorlunda än jag. Det var det här jag fastnade för som tonåring. Attraktionen som församlingen hade. Där kom jag liksom med ganska mycket längtan och intresse efter en värld som var större än min egen. Och så sjung vi: genom allt Guds folk går ett band av kärlek, och det håller oss tätt in till varandra. Det bevarar oss vid vår faders hjärta, slutna i Jesu namn. Ja, det var min första solosång i offentlig miljö. Ja, tack. Men där blev den där lilla checka, får man väl ändå säga, sången verklig. Där fick jag vänner som blev så nära syskon. Där fanns unga vuxna förebilder och ledare som blev som unga lite sådär extra föräldrar eller stora syskon. Och där fanns de äldre, några som jag visste bad för mig varje dag. Det berättar de. Och så blev det en del av dem, äldre i församlingen, som blev mina andliga mödrar och fäder och som följde mig på min livsresa. I församlingen angår vi varandra, finns till för varandra. Jesus sa: människor kommer att förstå att ni är mina lärjungar när ni visar varandra kärlek. Givetvis är församlingsgemenskap inte felfri. Alla upplever inte att man får den gemenskap man vill ha. Inga relationer kan ju ge en allt man behöver och önskar. Församlingen är mänsklig och därför inte perfekt. Och just därför också så otroligt beroende av Gud. Jag älskar församlingen. Tycker den är så vacker mitt i all sin ofullkomlighet och något helt annat än individualism. Men ibland kan man misströsta, hamna i samtal, faktiskt oftast på sådana här medarbetarsamlingar. De är inte alltid så där uppmuntrande och peppande. Det kan bli så att det är så få som kommer och det är inga fler medlemmar som kommer. Alltså det kan bli lite så. Är inte det här med församlingen en förlegad tanke? Det är ju så många som inte vill vara med i en församling. Nej, jag tror inte det är en förlegad tanke. Kanske en hel del former, ingen aning, men inte församlingen, inte Guds församling. Den kanske är viktigare nu än någonsin, när det finns så mycket ensamhet, utanförskap och längtan efter gemenskap på riktigt. Har vi inte ett guldläge? Ett öppet mål att bjuda med, inbjuda fler. Fast inte fler än 50 just nu. Inte innan 1 november. Då får vi se hur det blir. Vi kan välja hur vi ser på det där, att hamna i misströstan eller att se möjligheterna. Jag gillar den här lilla korta bilden som är slutet på predikan. Två skoförsäljare som åkte till Australien för många år sedan. Den ena kom tillbaka nedstämd och sa: "Nej, vi kommer inte kunna sälja några skor, för de använder inga skor." Den andra skoförsäljaren kom tillbaka och var helt fylld av glädje och visioner. "Här kan vi sälja skor, för de har inga skor." "Här kan vi sälja skor." Översatt: "Här kan vi vara församling. Här finns ju oändligt med behov." Budskapet om Guds kärlek som ett oändligt hem för alla människor. Det är vår kallelse som enskilda kristna och som församling. Att leva tillsammans. Att öppna våra händer för andra. Finns det något finare sätt att leva som människa? Amen.